Gud, Herren sa inför det nya året att jag har inte sökt Gud utan Gud har sökt mig. Men jag har faktiskt gått och varit ganska bekymrad den här veckan och sökt Gud. För det var ingenting som landade inför predikan den här söndagen. Sen i torsdags fick jag ett ord i mitt inre och det var församling. Som kom, men det var liksom ingenting mer som kom ändå. Men sen läste jag en artikel i Dagen och jag vet inte om Gud visste om att den artikeln skulle vara där. Så var det därför jag inte fick någonting. För den artikeln satte igång de här tankarna. Det har med att göra vad vi har talat om på församlingsmöte. Det har att göra med gemenskap. Det har att göra med var världen är på väg. Och det är en undersökning som man hade gjort i USA. Jag tänker bara ta lite grann ifrån den. Och jag har ju inga statistiska fakta i vårt land. Men när jag tittar på hur USA ser ut och när jag ser på hur Sverige ser ut så kan jag få uppfattningen om att Sverige är ännu mer sekulariserat än vad USA är. Så därför så rörde de här siffrorna upp någonting i mitt innersta. För jag tänkte, ser det ut så här i USA så tror jag att kartan är mörkare för vårt land. Det såg så här, individualismen gör allt större avtryck även bland USAs kristna. Fler och fler snickrar sin egen teologi snarare än accepterar sin kyrkas. Och då finns det något som heter Barna Group, ett opinionsinstitut med kristenheten som specialitet som har tittat på lite frågor. Man frågade 1004 personer över 18 år om deras inställning i teologiska frågor. 71% sa att de har sin egen teologi istället för det som den kyrka de tillhör har som teologi. Man har blandat den från olika samfund, religioner och egna tankar. En tredjedel tror att Jesus också syndade när han gick här på jorden. Hälften av dem tror inte på djävulen. 2/5 känner inte att de har någon skyldighet att dela med sig till andra av evangeliet. Finns det en annan sånt här organ som heter Pew Forum, eller Forum. De intervjuade 35 000 personer om kyrka, religion och livsåskådning. Och där hävdade de att en majoritet av landets kristna tror att även andra religioner kan vara en väg till evigt liv. Det här fick pastorer inom kristenheten i USA att reagera och sa att det här är ju omöjligt. De måste ha missuppfattat frågan. De måste ha trott att det handlade om att om människor med i andra församlingar eller kyrkor än min, då kommer de väl till Jesus. Så de gjorde en ny undersökning och var väldigt tydliga i frågan. Och då fick svaret att 65% av alla kristna tror att andra religioner kan leda till evigt liv. Och detta gäller 47% av evangelikalerna. Och de evangelikaliskt troende, det är ju vi. Också här i Sverige då. Bara 29% anser att kristendomen är den vägen som är till Jesus. Så avslutades med tanken på att någon skulle brinna i helvetet på grund av att ha sin egen tro har ingen klangbotten i våra högre politiska ideal. Och när jag läste den här artikeln så fick jag en sån nöd. Och samtidigt så tänkte jag att anledningen till att man snickrar sin egen teologi, anledningen till att man har sin egen tro så att säga, som kanske inte så mycket grundar sig på vad Bibeln säger utan på vad jag tycker och tänker, den kommer ju av att så många inte längre har en gemenskap och en fast ställe, en egen församling man går till. Utan man är lite hipp som happ överallt och hur som helst. Och jag tror att den typiska församlingsmatriken i vårt land, den innehåller namn på personer som har lämnat församlingen för flera år sedan. Och som kanske går till någon annan kyrka. Eller i värsta fall inte ens gör det. Man har bara sitt namn i en matrikellängd. Jag tror i och för sig att det kan vara så att är man uppväxt inom pingst till exempel, då söker man sig vidare till någon som också tror på andens gåv och dopet och så här, där man pratar ungefär samma dialekt. Jag tror inte det är så vanligt att man skiftar till något annat. Men ändå så är det så lätt att hamna utanför. Jag träffar ganska många människor som säger, ja men jag behöver inte vara med i någon församling. Vadå församling? Det fanns väl ingen församling på lärjungarnas tid. Jag behöver inte vara med. Det står väl ingenstans, det är ju bara en juridisk förening. Och så har man en massa olika förklaringar till varför man inte skulle behöva vara med. Och jag tror att vårt samhälle som vi lever i idag, det formar oss till att ta en inaktiv roll och också försvara den. Men det är livsfarligt. Det är fullkomligt livsfarligt. När jag var liten så hade vi först en kanal på tv. Tänk vad gammal jag är. Jag hade en kanal och man hade sån här kanalvred på sidan på tvn. Och vi kunde inte ta in tvåan när den kom. För då var man tvungen att ha en specialbox på tvn. Sen köpte mamma och pappa färg-tv och då kunde vi ha ettan och tvåan. Och då tittade man på allt, till och med nyheterna. Bara för att de var i färg, det var spännande. Men någonting som jag tyckte om att titta på, det var djurprogram. När man filmade ner från Afrika och så här. Och lejonen, de jagade och så. Men det jag la märke till där, det var att när lejon och hyenor och andra, de jagade, så tittade de på flocken och så letade de upp ett ensamt djur. Och sen började de följa det och så jagade de det ur flocken, drev de det ur flocken. Och när de fick det ur flocken, då kunde de hugga tag i det och äta upp det. Jag tror det är en av djävulens vanligaste strategier idag. Det är att jaga oss ur flocken. Få oss ur gemenskapen. Få oss ur skyddet som vi har när vi är tillsammans. Och när vi kommer ut i våra egna tankar och egen ensamhet, så kan han slå klorna i oss. Och han gör inte det på ett så tydligt sätt så att man förstår det. Utan han är slug. Säga vad man vill, han ger inte upp. Det var någon tant som alltid sa något, så något positivt om alla människor. Så var det en som tänkte att han skulle sätta henne på prov. Så han sa det, ja men kära fru, och nu hette hon, ni kan väl i varför inte säga något gott om djävulen. Så funderade hon ett tag, så sa, ja, säga vad man vill, han ger i varje fall inte upp. Men han gör verkligen inte det, han ger inte upp. Utan han försöker hela tiden få tag i människor. Jag håller på att läsa en bok av Rick Warren och i den säger han att vår relation med Jesus är personlig. Men Gud har aldrig avsett att den ska vara privat. De orden rörde vi någonting i mitt hjärta. Det finns ingen annan som kan ha den relationen som jag har i mitt liv med Jesus. Per kan inte ersätta den. Våra samtal och bibelläsning och bön tillsammans kan inte ersätta det. Det är bara jag och Jesus, det är det intimaste som finns. Finns inget annat. Men den får aldrig bli privat, den får aldrig bli introvert, den får aldrig bli att den är till bara för att jag ska få styrka och kraft. Utan min relation med Jesus, att jag känner honom, att jag älskar honom, är ju till för att jag ska ge den vidare till andra människor. Hela tiden. Och då behöver vi också komma samman och byggas upp och bli undervisade och peppade ibland, för det behöver vi bli också. Ibland behöver vi få en spark i baken också, så att vi kommer loss. Att vi vågar. Apostlagärningarna 2. Så står det att de höll troget fast vid apostlarnas lära. Gemenskapen vid brödsbrytelsen och bönerna. Och fruktan kom över alla. Och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla troende var tillsammans och hade allting gemensamt. De sålde sina egendomar och allt vad de ägde. Och delade ut allt till alla efter vad var och en behövde. Varje dag var de endräktiga tillsammans i templet och i hemmen bröt de bröd och höll måltid med varandra i jublande innerlig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av allt folket och Herren ökade varje dag skaran med dem som blev frälsta. Visst är det fantastiskt perspektiv? Nu vet jag att vi lever ett liv idag som är långt ifrån det som man levde då. världen ser annorlunda ut och vi har jobb och vi pendlar och allting så här. Men det finns någonting i det här som är grundläggande, som är själva nerven och själen i att vara frälst och att vara kristen. Det är att dela livet tillsammans. Inte bara en gudstjänst. Så står det i Efesierbrevet 2:19. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar, utan medborgare tillsammans med det heliga och tillhör Guds familj. Vi är inte längre gäster och främlingar, utan vi tillhör Guds familj. Tänk, vi har samma far. Jag kan inte välja vem jag tycker om eller inte tycker om. För det som jag säger till min far, att du har gjort ett syskon till mig som inte jag vill ha. Vem är jag och säger det? Det är min mamma och pappa som har gjort mina syskon. Det är min pappa, min himmelske pappa, min far i himlen som är pappa till alla er här. Ska jag då komma och säga att jag vill inte ha er som syskon? Jag tycker inte om den eller inte om den. Det finns någonting i det här att inte längre vara sin egen, utan att tillhöra en familj, som gör att det faktiskt någonstans också krävs en kärlek. En kärlek som inte jag alltid kan arbeta upp själv, men som den heliga ande kan lägga i mitt hjärta. Bästa sättet att få den kärleken är att börja be för människor. För när man börjar be även för dem man inte riktigt gillar, det kan vara jag som har folk jag inte gillar, men när jag ber för dem, då händer det någonting, då växte någonting inom mig. Och så började växa fram en kärlek. Och jag började tycka om människor. Och jag började få en förståelse för varför kanske människor agerar som de gör. Det absolut bästa som finns, det är att be. Koinonia, gemenskap. Jag tänkte jag skulle imponera lite här på Anton, att jag kunde ett grekiskt ord. Gemenskap, delaktighet i något stort, koinos, något allmänt. I Jesaja 54:5 står det: till den som har skapat dig är din man. Herren Sebaot är hans namn. Israels helig i den återlösare. Han som kallas hela jordens Gud. Det här är skrivet till den som inte har några barn, till den som inte har någon relation, till den som är fullkomligt ensam. Ja, det handlar ju om dotter Sion, Jerusalem, folket också. Men ändå, till den som har skapat dig är din man, Herren Sebaot är hans namn. Men det är också till dig och mig som kanske har relationer och vänner och allting runt om oss. Att han är vår man. Han är den som står allra närmast till oss. Han som har den absolut djupaste gemenskapen med oss. Eller har han det? Det är en allvarlig fråga. Om man alltid har det eller det bara blir ibland. Då man tänker på det. Jag önskar att det ska få vara där. Ibland när jag är ute och kör bil så här och Per är någon annanstans. Så kan jag bara bli så här liksom, det pirrar inom mig. Nu har jag varit gift i 3,5 år. Men jag känner mig alldeles nyförälskad. Och så tänker jag på Per. Och så bara liksom, wow, han är min man. Det är så här jättegott. Samma känsla vill jag ha inför Gud. Jag är frälst. Jag tillhör Jesus, halleluja. Liksom, inte bara när jag har planerat för det eller sätter mig och ner och det ska vara så, utan att det finns där för att anden är full av liv. Gemenskap. Över 50 gånger så används uttrycket med varandra, om varandra i Nya testamentet. Vi ska älska varandra. Be för varandra, uppmuntra varandra, förmana varandra, hälsa varandra ska vi göra, undervisa varandra. Vi ska acceptera och hedra varandra, förlåta varandra, underordna oss varandra och överlåta oss till varandra. Det är bara några exempel som Bibeln tar upp, men som allihopa handlar om relation, inte religion, utan relation och gemenskap. Och gemenskap så är det största behov som människan har. Jag har skrivit upp några som Rick Warren säger är våra fem djupaste behov. Det finns lite olika sätt att se på det här, men jag väljer att ta dem här. Mål och mening med livet. Det är någonting som vi behöver. Vi behöver människor att leva med. Ha runt om oss. Det är inte gott för mannen att vara alena, så Gud, när han skapar oss. Vi behöver principer att leva efter. Jag lyssnade för 2 år sedan kanske på en intervju med en ung man som hade varit ledare för nynazisterna i Sverige, men som hade hoppat av. Och han sa det att den största anledningen till att jag kom in i det här med nazismen och att jag gick in som ledare, det var att de hade någonting de stod för och trodde på. Det gav mig en riktlinje. Där ser man vad viktigt det är att ha principer. Men tänk då att man kan få Guds principer istället och leva efter. Det fjärde, det är uppgifter att utföra. Tänk vad viktigt det är. Det är någonting som jag behöver lära mig, som alltid tror att jag stör människor när jag ber dem om hjälp. Men vad viktigt är att man faktiskt har saker att göra och man känner sig bekräftad och användbar. Det är livsviktigt. Och sen kraft att leva på. Det är också något som man behöver. Grundläggande för alla människor, inte bara oss som tillhör Jesus. Och då finns det saker i det här som församlingen kan hjälpa oss att få. I församlingen så har vi tillbedjan. Tillbedjan hjälper oss att se Gud. Att göra det som Per pratade om, stänga av mobilen, internet, allt det där som stör runt om oss. Och så bara fästa blicken på trons fullkomnare och upphovsman. Gemenskapen i kyrkan, den ska ju inte vara till för att säga, ja, det var väl det jag visste när de får problem. Utan gemenskapen i kyrkan ska ju vara till för att där kan jag komma med mina problem och där kan jag få hjälp med dem. Därför kan finnas någon som kan lyfta mig, som kan stötta mig, som kan be tillsammans med mig, som kanske ibland kavlar upp ärmarna och hjälper mig praktiskt. Gemenskapen. Lärjungaskapet. Att få en stark tro, det behöver vi väl, eller hur? Allesammans. Undervisning. Att se och förvalta sitt pund. En gång kommer Jesus och frågar när vi kommer till himlen, vad gjorde du av ditt pund? Jag säger, då kanske vi hade kronor i Sverige, så det var inget problem. Nej, vad gjorde du av ditt pund? Jag grävde ner det, för jag visste att du var en sträng och orättfärdig herre. Nej. Kära Jesus, jag har använt mitt pund så gott jag har haft förstånd för. Så gott jag har kunnat. Så gott jag har gått. Och i kyrkan får jag uppmuntran och undervisning hur det ska växa till. Evangelisation. Livsviktigt. Lyda Jesu kalle. Gå ut i hela världen. Gå ut och gör alla människor till lärjungar. Lär dem hålla vad jag har lärt er. Döp dem. Det är någonting som gäller oss alla. Det finns i församlingen, det är där vi får tag i det. Församlingen är till för gemenskap. Gemenskap med fadern och sonen och gemenskap med varandra. Inte 2 olika sorter. Inte en social och en andlig som vi delar upp, utan det sociala och det andliga går ihop i ett. Och så blir församlingen livet. Min familj inlämnas i församlingen. Ja, men mina barn kan inte frälsta, säger du. De går aldrig på gudstjänst. Nej, men de inlämnas ändå mot församlingen. Därför det vi gör av att närma oss Gud och leva med Gud, det blir till en välsignelse över barnen som sen kan göra att de också kommer till församlingen. Att bygga för de som är runt om oss också. Det sociala och det andliga går ihop. Johannes 1 står om det. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni ska ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med Fadern och hans son Jesus Kristus. Vi förkunnar och predikar för att det ska väckas en gemenskap. En gemenskap som man har med Fadern. Jag satt hela onsdag eftermiddagen och förberedde bibelstudie till onsdag kvällen. Och så satt vi och samtalade om de här bibelfrågorna. Vi gjorde likadant i fredag, så i tisdags hade vi ett annat samtal. Men samtalet blir ju en förkunnelse. Förkunnelsen är ju inte bara det som jag säger här. För det står så har också de som fruktar Herren samtalat med varandra och vad de har sagt har blivit uppskrivet till åminnelse inför Guds ansikte. Och han ska komma ihåg det på den dagen, står det. Så vårt samtal vi har tillsammans är också en förkunnelse. Tänk vad viktigt det är när vi sitter vid fikabordet. När vi sitter hemma vid vårt köksbord, när vi sitter vid soffbordet, vad är det vi talar om? Är det hur körigt det var med förmannen på verkstadsgolvet? Hur jobbigt det var med tandsköterskan där? Eller ja, vad det nu kan vara. Eller talar vi om, vet ni vad Jesus gjorde? Jag blev av med min plånbok och jag hittade den. Jag fick tillbaka den. Jag tror det var ett mirakel att den bara fanns i min bil. Halleluja! Och så säger Mark, ja men du, jag kommer ihåg en gång när jag var liten, då tappade jag bort mina nycklar. Och så bad jag och så hittade jag dem. Och så, alltså... Förstår ni vad jag menar? Att tala så att vi bygger upp och väcker tro och bygger varandra. Och vi älskar det och får sitta ner så. Jag sa det att gemenskapen, det sociala arvet, det handlade inte bara om kyrkan eller det sociala, det andliga, utan det handlade om vardagen. Och det var det vi läste i apostlärningarna, att man träffades vardag i templet, vardag i hemmet, och vardag blir människor frälsta. Läser man det lite snabbt så blir det vardag. Blir det vardag. Vanlig dag, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Då händer det här. Finns det någonting som hotar koinonia? Ja, du var lite inne på det. Var du? Jag skulle läsa från Galaterbrevet 5. Det står, köttets gärningar är uppenbara. De är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, vill och läror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådan. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt. Det som lever så ska inte ärva Guds rike. Det finns ju en del av de här som vi ganska snabbt kan plocka bort, eller hur? Ingen som håller på med avgudadyrkan och svartkonst. Det tror vi kan säga allihopa, det där gör vi inte. Men kan vi så snabbt skriva av det? Hur många bara på skoj? När ni läser Aftonbladet eller en tidning, läser horoskopet. Men jag gör det bara på skoj, jag tror ju inte på det. Ja, du, svartkonst, spådomsandar, egentligen, om vi ska hårdra det. Alltså det finns runt om oss, och det är det här. Ja, vi får ta det i så här. Befrielse på en counter. Nej, men jag vill bara visa på att när man läser Bibeln så är det så lätt att tänka att ja, men det här gör ju inte jag. Och tittar vi sen på våra liv så säger vi, ja, men det finns ju faktiskt med. Fast vi tänkte inte på att det var det. För det är ju på skoj. Men det finns där ändå. Det finns sådana saker som kan föra oss ifrån Gud och bryta gemenskapen med Gud. Också ett citat från Rick Warren här. Han sa, ingen av oss är immun mot frestelser när den rätta situationen uppstår. Jag har nog inte med den. Kan vi begå vilken synd som helst? Det är faktiskt så. Det är därför vi behöver varandra. Vi behöver församling. Vi behöver be för varandra. För det är ingen av oss som på ett sätt går säker. Och när vi misslyckas och faller, för det gör vi på olika sätt, så måste vi ha någon vi kan komma till och säga, det här hände. Och så får vi be tillsammans för det. Jag har skrivit att det finns tre förhållningssätt till synd. Två som hotar gemenskapen och ett som inte gör det. Där är nästa bild. synd som förringas och döljs. Om vi säger att vi har gemenskap med honom men vandrar i mörkret, så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Jag har funderat över hur det kan gå så ruskigt fel för många kristna. Jag tror en av orsakerna det är just det här att man förringar och döljer. Kanske därför att vi inte vågar tala om vad som har hänt. Vad händer om jag berättar vad som har hänt? Blir jag utesluten och gemenskapen då får inte jag vara med? Jag tror det kan vara en allvarlig orsak. Men också synd som förnekas. Ja, men det var väl inte så farligt. Alla andra gör ju också. På olika sätt kan man använda sig om det. Om vi säger att vi utan synd bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Men så finns det den tredje synden som istället lyfter en gemenskap, och det är synden som bekänns. Okej, jag har gjort det här. Jag står för det. Jag behöver inte förklara bort det. Jag tänker bara säga, det är så här. Vill ni hjälpa mig att be? För jag vill ha seger på det här området istället. Jag vill att Jesus ska vara med och förlåta mig istället för det här. Jag önskar att det är den gemenskapen församlingen får vara. Och kanske i våra små grupper, det kan bli det förtroendet. Där kan jag dela mitt liv. Utan mask, utan förklädnad. Där kan jag vara mig själv. I Psaltaren så står det om kung David. Så står det: så länge jag teg tynade jag bort. Jag jämrade mig dagen lång. Dag och natt låg din hand tung på mig. Jag blev som en åker i sommarens torka. Då erkände jag min synd inför dig. Jag dolde inte den. Jag sa: jag vill bekänna mina brott inför Herren. Och du förlät min synd och skuld. Så oerhört skönt perspektiv att veta att jag blir förlåten omedelbart när jag kommer till Jesus. Och det blir jag därför att vi har någon som försvarar oss. Första Johannesbrevet 2:2. Detta skriver vi för att ni inte ska synda, men om någon syndar har vi en som för vår talan inför Fadern. Jesus Kristus, som är rättfärdig. Han är då för som son synder, och inte bara våra utan hela världens. Tänk vad skönt. Vi har en som sonar det som vi gör fel. Det förflugna ordet, det medvetna felet vi gjorde. Det finns en som redan har betalt priset till fullo. Vi behöver bara vända om och bekänna att så här är det. Ibland så går jag till Gud och så säger: Gud, har jag någonting med mig som jag inte vet om? För det jag vet om, det brukar jag berätta för honom. Han vet ju det redan. Men så säger jag: har jag någonting med mig som jag inte vet om? Ibland har jag det, och då får jag vända om. Ibland går jag till Per med mina attityder. Och då kan han ibland säga till mig: men Eva, nu har du fullkomligt fel. Tycker jag inte alls om. Tycker det känns mycket bekvämare när han håller med mig. Men när han säger att han tycker att nu har du fullkomligt fel, då måste jag ta ett kliv tillbaka. Och så måste jag fundera: har jag kanske det? Och så får jag gå till Gud. Och så kan jag få vända om på någonting som från början var självklart för mig. Därför behöver vi också varandra, så att vi kan göra det för varandra. När vi går till Jesus så förlåter han oss. Han renar oss och han för vår talan. Lite snabbt en sak till. Orkar ni lite grann till? Ja, några som nickade. Vi ska gå till Uppenbarelseboken 3. Skriv till församlingens ängel i Philadelphia, så säger den helige och sanne, han som har Davids nyckel, han som öppnar så att ingen kan stänga och stänger så att ingen kan öppna. Jag känner dina gärningar. Se, jag har låtit en dörr stå öppen för dig, en dörr som ingen kan stänga. Till din kraft är ringa, och du har hållit fast vid mitt ord och inte förnekat mitt namn. Se, jag överlämnar åt dig några från Satans synagoga, några som säger att de är judar men inte är det utan ljuger. Jag ska få dem att komma och falla ner inför dina fötter. Och de ska förstå att jag har dig kär. Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet ska jag bevara dig och rädda dig ur prövningens stund som ska komma över hela världen och sätta dess invånare på prov. Jag kommer snart. Håll fast vid det du har så att ingen tar din krona. Den som segrar ska jag göra till en pelare i min Guds tempel och han ska aldrig lämna det. På honom ska jag skriva min Guds namn och namnet på min Guds stad. Det nya Jerusalem som kommer ner från himlen, från min Gud. Mitt eget nya namn. Den som har öron må höra vad anden säger till pastorn. Stod det så? Nej. Precis. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingen. Det är två saker i det här. Det ena är, se, jag har låtit en dörr stå öppen för dig, en dörr som ingen kan stänga. Det finns dörrar som Gud vill öppna för församlingen. Men då måste också församlingen höra vad anden säger. Det får aldrig vara pastorn, även om jag söker Gud och försöker förkunna och försöker undervisa. Det är ju det som är min kallelse och det är liksom som jag lever för. Men ändå så är det församlingen som är viktig. När Jesus gick på jorden så i fysisk person, då jobbade Gud, flödade Gud genom Jesus. Eftersom han gick här som människa, han använde sig inte av sin gudom. Men sen när Jesus åkte till himmelen, då är det ju hans andliga kropp, det är ju vi. Det är vi som är Jesus nu. Det redskap som Gud jobbar genom för att nå människor. För att visa sitt ansikte. Varenda en av oss är en cell, en del i Guds kropp. Jag sa öppen dörr, jag tror att det vill öppna en dörr, att den helige ande vill öppna en dörr för budskapet. Inte religiöst papegojaprat där man bara upprepar något man har hört, utan ett levande ord som får gå ut och befria människor. Jag tror inte vi ska vara rädda för att gå till människor. I Lukas 10:7 står det, det är bara en kort vers, jag vet inte om jag har det. När du kommer in i ett hus, ät och drick vad som bjuds. Ät och drick vad som bjuds. Jag tror inte bara det handlar om när vi går hem, när jag går hem till Sven eller jag går hem till Maja, Lena eller så. Jag tror inte bara det handlar om, utan jag tror det är när vi möts som människor. Eftersom vi är ett tempel. När vi kommer samman, ät vad som bjuds, när jag och Andreas pratar med varandra. Jag behöver inte spotta ut allt han säger med en gång, utan jag kan äta det. För det är ju hans sätt att presentera vem han är. Förstår ni vad jag menar? Lyssna, ta emot, ät vad som bjuds. Jag tror också att församlingen måste vara en plats som har en dörr öppen för människor. Jag fick ett mejl från Uppsala. Två stycken som har gift sig. Mannen har aldrig varit gift. Kvinnan levde i ett jättesvårt förhållande. Och så mejlar de och säger, vi kan inte gå till kyrkan för vi får inte komma för vi har gift oss. Jag har ingenstans att ta vägen. Jag har ingen aning om vilken kyrka, det spelar ingen roll. Det finns massor av kyrkor i Uppsala och runt om där. Så att det är inte det som är viktigt. Men det som är viktigt är väl ändå att vi kan välkomna människor. Därför att vi lever liv som går sönder, som brister ibland. Det finns en bok som talar om hur det ska vara, som ger riktlinjer. Men jag tror inte den alltid är vit och svart, utan jag tror att nåd får rum mellan varje bokstav. Jag tror det är det som är att bokstav dödar men att ande ger liv. Jag skrev till dem, vi kan vara lite långt borta, men vill ni så får ni gärna komma. För det här stället har inga perfekta människor. Och det ska det inte ha heller. Det kan någon som blir ledsen och tänka, men jag är ju perfekt, jag som sitter här. Jag brukar säga den som är perfekt, den är den fjärde personen i gudomen. Den finns inte. Gudomen har tre personer. Jag tror också det, och detta är det sista, att en församling måste ha, du kan ta sista bilden där om du vill, att en församling måste vara en öppen dörr för förtroende. Här kan jag komma, här kan jag vara. Här kan jag vara precis den jag är. Det betyder inte att jag ska fortsätta vara den jag är, utan det betyder att Gud jobbar med mig på olika sätt. Ibland är det smärtsamt. Ibland är det skönt. Ibland vill jag inte, ibland gör jag motstånd. Men ibland känner jag, okej, Gud, bara förändra mig. I gemenskapen med varandra tror jag vi växer. Där växer ett förtroende. Jag hoppas att församlingen får föda både gemenskap och förtroende. Så att vi slipper ha de här siffrorna som var i dagen artikeln. Utan där vi vet vad evangeliet säger. Jesus säger, ingen kommer till Fadern utan genom mig. Ingen kommer till Fadern utan genom mig. Den som tar emot Jesus. Då kan inte snickra ihop att Buddha, Allah och allting annat leder till Gud. Därför att Jesus säger att ingen kommer dit utan genom mig. Oavsett hur glad jag skulle bli för om jag kunde säga att alla kom till himlen. Halleluja, vad skönt. Men vi behöver varandra. Vi behöver församlingen. Tack för att ni orkade lyssna så länge på mig. Men jag tror det här är jätteviktigt. Jag tror det är livsviktigt.